Du lyssnar på OBS i P1.
Att idén om författaren, individen bakom ett verk, begränsar läsningen har länge varit konsensus, åtminstone inom akademin. Men handen på hjärtat så är det en föreställning som är svår att skaka av sig, även för de som mest hårdnackat förespråkat författarens död. Mats Almegård reflekterar här över problematiken i ljuset av den österrikiska författaren Ingeborg Bachmann, eller rättare sagt, i ljuset av hennes litteratur.
Kan vi inte bara förbjuda författarporträtt på baksidesfliken av böcker? För vad fyller de där porträtten för funktion annat än att leda bort läsaren från texten? För texten, den är allt. I alla fall enligt den lära jag indoktrinerades i under mina studier i litteraturvetenskap. Författaren på porträttet jag just nu tittar på är visserligen död, men hennes liv har fascinerat många. Många som inte har läst en rad av österrikiskan Ingeborg Bachmann vet att hon levde tillsammans med författaren Max Frisch, samtidigt som hon hade en kärleksrelation med poeten Paul Celan. Och så känner de till hennes dramatiska död. Var det egentligen skadorna från branden som förorsakade den? Eller var det tablett- och alkoholmissbruket? Jag tror att hon hade instämt i min önskan om att bli av med den biografiska distraktionen i författarporträttet. För redan under sin livstid försökte Bachmann värja sig emot intresset för henne som person. När hon i slutet av 50-talet inledde sina poetikföreläsningar vid Goethe-universitetet i Frankfurt hävdade hon omgående den litterära textens egenvärde med orden: allt som kan sägas om ett verk är svagare än verket. Självklart skriver författarna utifrån sina egna erfarenheter, så även Ingeborg Bachmann. Hennes älskare Paul Celans död gav eko i romanen Malina, vars jag-berättare förresten bor i exakt det område av Wien som Bachmann själv gjorde i mitten av 40-talet och som beskrivs med orden: ögonfärg brun, hårfärg blond, födelseort Klagenfurt. Det låter som Bachmann själv. Och i sin tredje poetikföreläsning i Frankfurt, Det skrivande jaget, går hon in på det problematiska med att introducera ett jag i en litterär text, eftersom det inte bara lockar till en biografisk läsning utan också onödig identifikation. Vem har inte som 16-åring mött ett jag i en bok, i en dikt, misstaget är för författaren själv och själv nästan blivit detta jag, säger hon. Möjligen var det för att undgå de biografiska tolkningarna eller de naiva läsningarna som hon i sin novellsamling Simultan, som blev det sista hon publicerade under sin livstid, övergick till tredje person. Kvinnorna i novellerna är gestaltade med en samtidig närhet och distans som underminerar en biografisk läsning, vilket översättaren Linda Östergård fångat elegant i den svenska översättningen. Novellsamlingen ingick i det stora prosaprojektet Todesarten, Sätt att dö, dit även Malina räknas. Men formen och tilltalet skiljer sig. Todesarten-projektet avslutades ironiskt nog inte, eftersom hon avled i sviterna av en eldsvåda hemma i lägenheten i Rom år 1973. Den tyska kvällspressen konstaterade krasst att det var som om hon hade författat sin egen död. De var fortfarande inne på att tolka henne biografiskt. Kanske var det ett uttryck för en tidsanda, då en kritikerkår generellt förminskade kvinnliga författare. Det fick även Bachmann erfara. Detta trots att hon hävdat textens egenvärde, problematiserat det litterära användandet av pronomenet jag och med hänvisning till en av den tyska modernismens viktigaste texter om estetik också grubblat över språkets förmåga att överhuvudtaget kunna beskriva verkligheten. I sin första Frankfurt-föreläsning citerar hon ur Hugo von Hofmannsthals Lord Chandos brev. I detta fiktiva brev skildras den moderna människans språkkris som resulterar i oförmågan att beskriva verkligheten i ord. De abstrakta orden faller sönder i Lord Chandos mun likt ruttna svampar. Bachmann sammanfattar det med att förtroendet mellan jag och språk och ting är allvarligt rubbat. Men när hon håller sin föreläsning i tiden en annan, Det handlar inte enbart om ett modernistiskt tvivel på språkets möjlighet att fånga verkligheten. För nu är även tingen osäkrade. På vissa sätt förekommer hon postmodernistiska analyser när hon i sin föreläsning från 1959 konstaterar: vår tillvaro befinner sig idag i skärningspunkten mellan så många realiteter som inte hänger ihop, som behärskas av de mest motsägelsefulla värderingar. 9 år senare ska Hans Magnus Enzensberger förklara litteraturen död i tidskriften Kursbuch. Året efter det noterar Michel Foucault i artikeln Vad är en författare? Att det var länge sedan kritiken eller filosofin la märke till författarens försvinnande eller död. Språkkrisen har då blivit en del av en större kris som omfattar både subjekts- och verklighetsförlust. Och det är där vi hittar de kvinnliga huvudpersonerna i simultan. De befinner sig i en funktionell nyttovärld som Bachmann beskrev redan i sina Frankfurt-föreläsningar. Varken språk, samhälle eller historia erbjuder en grund att stå på. Samlingens titelnovell gestaltar denna trygghetsförlust. Den till ytan framgångsrika, men på insidan olyckliga simultantolken Nadja beger sig i den ut på en bilresa tillsammans med en man hon just träffat. För Nadja är resandet inget konstigt. Hon reser ständigt i sin yrkesroll. Samtidigt plågas hon av att geografiskt ha tappat fotfästet. Hon är hemma överallt och ingenstans. Detta har skadat henne och hon har blivit oförmögen till närhet. När hon reser iväg med Ludwig Frankl, som mannen heter, vägrar hon sova i samma rum som honom. Hon är rotlös och bränd av tidigare kärleksrelationer. Även i språken hon på ytan behärskar är hon vilsen. Hon måste akta sig, så att hon inte en vacker dag begravdes av ordmassorna. Precis som Nadja kommer denna Ludwig från Österrike. Inledningsvis ger det henne förhoppningen om att de ska kunna dela ett gemensamt språk. Men snart visar det sig att de inte alls förstår varandra. Nadja kan inte ens förmå sig att säga hans namn. Någonstans på hotellet spelas Strangers in the Night. De båda förblir främlingar för varann. De gör en utflykt till en Kristusstaty uppe på en klippa då Nadja drabbas av en akut kris. Hon ber Ludwig fortsätta utan henne. Själv lägger hon sig ner, oförmögen att ens gråta. Man kan väl ändå inte ha glömt bort hur man gråter av allt detta flyttande hit och dit i alla språk och alla trakter, frågar hon sig. Och ger därmed ord i sina tankar för den rot och språkförlust som drabbat henne med full kraft. Hon tänker också att hon är rädd för att detta är början på språklösheten. Att denna existentiella kris drabbar henne just där, på klippan under Jesusstatyn, är självklart mycket symboliskt. Inte heller religionen erbjuder en grund för Nadja. Hon är hopplöst förlorad mellan språk, kulturer och sammanhang. Novellerna i simultan ger inte upphov till biografiska tolkningsmöjligheter som exempelvis romanen Malina. Snarare bör de ses som en del av en kartläggning av det moderna samhället som Bachmann avsåg med sitt Todesarten-projekt. Å ena sidan personen, å andra sidan verket. Det ska väl inte vara så svårt att hålla dem åtskilda, tänker jag, efter att jag slagit igen boken. Mina ögon rör sig över det vackra skyddsomslaget. Långsamt öppnar jag pärmen bakifrån. Och där står hon och läser tidningen vid en spis i ett litet kök. Var det möjligen där, just där, som branden som tog hennes liv började?
OBS produceras av Olof Åkerlund på Sveriges Radio i Malmö.